In memoriam av Anna Nilsson. Uppläsare Sofie Tolstoy. I ett rum på fjärde våningen är allt tyst och stilla. Som om nattens vila gått vilse mitt på dagen. Karin kommer rusande från livet utanför. Mitt i rummet stannar hon till när hon ser flickan i den höga sjukhussängen. Karin sätter sig långsamt på kanten av den breda karmstolen. Hennes händer vilar ut med sidorna och med små rörelser börjar hennes fötter trumma mot golvet. Hon biter på underläppen och låter blicken leta sig ut genom fönstret. Hon reser sig sakta och går fram till fönstret. Med sin ena hand tar hon tag i persiennsnöret och drar det långsamt ner för att sedan försiktigt släppa efter igen, ner och upp. Persiennen blir till ögonlock, blinkandes mot världen. Ser du vad fint det är där ute? Från ditt håll ser man kanske mest himmel, men den är också extra fin idag, liksom skarpare blå. Titta, molnen ser verkligen ut som bomullstussar. Undrar om det sitter en vithårig gud med långt skägg där uppe någonstans. En sån du ritar den där gången. Det är ganska länge sedan nu. Konfirmationsläger. Tänk, prompt skulle du åka på konfirmationsläger. Det var självklart att du skulle göra allt det där som andra unga gjorde. Det fanns liksom inga hinder. Även om jag hade kunnat tänka ut en hel massa. Jag hade aldrig träffat dig förut. Så nervös jag var. Det var som att åka på en blind date som till råga på allt skulle vara i 4 veckor. Tänk om vi inte skulle tycka om varandra. Diagnosen. Prognosen. Herregud. De hade berättat saker om dig som gjorde mig rädd. Aldrig att jag skulle våga möta din blick. Aldrig någonsin. Då kanske allt det där skulle ta stryptag om dig. Precis som det gjorde om hjärtat på mig. Jag hade inte behövt vara orolig. Och träffa dig var som att träffa det självklaraste i världen. Du var så jävla söt där du satt och log mot mig med ögon som glittrande sjöar. Du var rätt tuff också, med kepsen bak och fram på huvudet. Håret liksom rann ner över axlarna i 2 svarta, tjocka flätor. Du rullade fram rullstolen, sträckte fram handen och sa, Eva? Du sa inte så mycket mer just då. Du hade lite problem med uttalet. Och jag om jag uppfatta hur de olika ljuden skulle förstås som konsonanter och vokaler i verkliga ord. Din mamma och pappa packade ur bilen. Elrullstol, extra madrass, duschstol. Jag slår vad om att du hade mest packning av alla. Vi skulle dela rum och jag skulle sova i överslafen. Din pappa lyfte upp min sängbotten för att fästa några rep runt ribborna. Han tillverkade ett handtag som du skulle kunna använda för att resa dig upp i sängen. Han var rätt finurlig, din pappa. Hittade på knep för att du skulle kunna vara med på alla möjliga, omöjliga ställen. Snart var huset fullt av konfirmander. Gapiga, skräniga tonåringar. 30 stycken på en gång. Och my god, hur skulle detta gå? Vilken himla tur att jag hade dig att gömma mig bakom. Du var mer van än jag var med assistenter. Du var liksom hela tiden beroende av att någon fanns där som din förlängda arm. Jag var den första, för mig, eller för dig menar jag förstås. Det var lite svårt att veta hur mycket av sig själv man kunde vara. Alltså hur mycket av mig som kunde få plats i utrymmet mellan oss. Ibland kändes det som om det inte fanns något utrymme alls mellan oss. Som om jag satt fast för dig i en liten siamesisk tvilling- och att du var den starkare av oss två. I början var det lite jobbigt. Vad skulle jag göra av det som var jag? Rökpauserna blev min räddning. Då kunde jag fly undan en stund och bara tänka det egna tänket. Det där som nästan inte hörs när man ska lyssna in någon annan hela tiden. Det behöver inte vara en motsats egentligen, vilket inte är i vanliga relationer. Då handlar det om en dialog och inte alls om en sändare och mottagare. Jag kände mig så förvirrad, som lämnad utan karta och kompass i ett alldeles främmande landskap. Jag trodde att om jag släppte fram mina behov skulle jag börja styra över dig som den starkare av 2 sammanvuxna tvillingar. Vi var faktiskt inte där på lika villkor. Du var där som konfirmand och jag var din assistent. Dessutom hade jag betalt. Aha, ett arbete. Då får man väl kliva in i något slags yrkesroll. Vara lite professionell. Usch, jag avskyr det ordet. Det får mig att tänka på min första praktikplats då jag var 19 år. Där träffade jag en jämnårig handikappad flicka som inte mådde bra. Hon såg inte livet som sin bästa vän, om man säger så. Hon drabbade mig helt och hållet. Jag kunde inte låta bli att tänka. Det kunde ha varit jag. Men så fick man inte tänka. Vilken tillrättavisning jag fick av personalen efteråt. Här gällde det verkligen att skilja på rollerna och inta en professionell hållning. Det handlar om vi och dem. Jag och du. Vad handlar vi om egentligen? Persiennen far ner min smäll. Istället för att dra upp den igen vinklar Karin skenorna så att ljuset stängs ute. Ett skumt sken lägrar sig i rummet. Som ett eko hörs ett skramlande ljud från andra sidan dörren. Karin går fram och gläntar lite på den. Några röster tonar bort i korridoren och hon stänger försiktigt dörren igen. Du fanns där i allra högsta grad. Och du var så mycket mer än det som kan rymmas inom diagnosbegrepp och handlingsbeskrivningar. Men om dessa hade varit min enda guide så kanske du hade placerats in i ett bekvämt handlingsschema, vad vet jag. Det gick faktiskt rätt fort att lära sig att förstå dig. Kommer du ihåg att vi ibland hittade på nya ord eller ljudkombinationer, ett hemligt språk som bara vi förstod? Åh, vi skrattade när andra trodde att vi försökte lura dem. Vi prövade att lära oss lite teckenspråk också, minns du det? Ditt älsklingstecken var jävla groda. Det tecknade du varenda gång du såg mig. Det där med konfirmationsundervisningen var väl kanske inte alltid en höjdare. Det var lite abstrakt och knepigt det där med ande, själ och treenighet. Det var mycket enklare att tänka sig Gud som en snäll gammal farbror uppe bland molnen, inte sant? Så mycket roligt vi hade. Minns du den där paddelturen då kanoten välte och de fick komma med roddbåten och fiska upp oss? Det var inga problem eftersom du var en så duktig simmare. Vattnet var ditt rätta element. Tänk, när du låg där på rygg och flöt helt stilla bland näckrosorna och ditt svarta hår liksom dansade som sjögräs kring huvudet. Minns du nattvandringen i skogen då de hade surrat ihop en tron av slanor åt dig så att du kunde följa med ut bland stubbar och stenar? Och Daniel som bar dig. Han var så himla söt och du kunde inte se dig mätt. Du var kär i Daniel, men tyvärr var han inte lika intresserad av dig. Det där blev ett problem, att du inte fick ta del på riktigt, som alla de andra. Ledarna på lägret gjorde allt möjligt för att de andra skulle känna att du var dem jämbördig. Men de andra ungdomarna hade problem att höra vad du sa. De sprang alltid fortare än du kunde köra rullstolen. De samlades alltid förtroliga samtal upp hos killarna på loftet, det du inte kunde nå. Så någonstans, hur mycket vi än ansträngde oss, blev du ändå alltid åsidosatt och hänvisad till mig. Det gjorde ont, jag vet det. Även om du låtsades hålla modet uppe. Men en kväll brast det efter andakten vid lägerbålet. Eldens sken, solens dopp i sjön, vemodiga sånger och dikter om livets många avigsidor. Allt detta liksom öppnade dörren. Då kom det där som tagit stryptag om mitt hjärta. Och hotade att strypa dig. Det där med diagnosen och prognosen. Att du en gång fötts normal. Precis som alla andra. Och att du på vägen hade lärt dig både tala, krypa, gå. Men att du precis som din syster plötsligt en dag kommit fram till återvändsgränden. Och nu var på väg att förlora det du en gång erövrat. Din syster var död. Du hade sett hela förloppet. Nu var allt plötsligt så uppenbart. Och du grät som om ingenting i världen kunde få dig att sluta. Vad skulle jag säga där ingen tröst fanns att finna? Jag bara höll om dig och du om mig. Det var där vi möttes. Ingen professionalitet i världen kunde hindra mig från att möta dig där just då. Karin går fram till fönstret för att vinkla in ljuset igen. Så vänder hon sig om och ser mot rummets mitt där sängen står. Och först nu vågar hon sig fram. Där, I en säng med stålgrindar ligger hon, Eva, ett sovande barn, hopkrupen i fosterställning. Tafatt lyfter Karin sin hand för en stilla beröring av Evas långa hår. Karin sjunker ner på stolen igen, tar upp en flaska läsk från golvet, öppnar den med en pysande vridrörelse och dricker några klunkar. Sen sitter hon tyst. Dörren öppnas och två kvinnor i vita rockar kliver in. Den ena vänder sig mot Karin och säger: "Vill du vara vänlig och gå ut en stund? Vi ska byta på Eva." Karin tar sina saker i famnen och går ut. Väl ute i korridoren sätter hon sig på en pall, lutar sig mot väggen och sluter ögonlocken. Röster och stålskrammel virvlar runt utan mål. Hörseln kan inte skapa någon mening åt allt detta. Karins andedräkt ökar och fötterna börjar trumma mot golvet igen. Det är som om gråten inte vill vänta längre. Men det måste den. Släpper hon fram det nu kommer hon inte kunna sluta. Hon söker fånga minnena igen. Goda minnen som kan lägga sig som bomullsmoln innanför bröstkorgen. Moln av förtröstan och hopp om att det aldrig kan vara förgäves att bli berörd av en annan människa. Aldrig, någonsin. Så, nu kan du gå in igen. Kvinnorna i vita rockar kommer ut i rummet. De går förbi Karin utan att möta hennes blick. Hon ser dem försvinna bort genom korridoren och tänker att mer ensam än så här kan man inte känna sig. Hon går in till Eva igen. Bredvid sängen på en hög ställning hänger en flaska upp och ner. En vitaktig välling droppar ner genom en slang som leder in under Evas täcke. Karin lyfter en aning på täcket och tar Evas ena hand som slapp tynger ner madrassen. Så smeker Karin Evas fingrar en i sänder. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte ens om du kan höra vad jag säger och vad gott gör orden då. Det finns så mycket jag skulle ha sagt för länge sedan. Men man pratar så sällan om sitt jobb. Men egentligen var det aldrig jobbet det handlade om. Det var dig och mig. Det var vi som var viktigast, eller hur? Det var inte bara du och jag på det där lägret. Det var mycket du och de andra också. Jag kommer i alla fall aldrig att glömma sista natten. Alla konfirmander skulle sova på golvet i storstugan och man hade lagt ut madrasser, täcken, kuddar och gosedjur som täckte hela golvet. Jag hade hjälpt dig på plats ganska precis mitt i denna madrassröra. Du hade din vita pyjamas med röda små hjärtan på. Daniel satt en bit ifrån dig. Han sa något retfullt till dig. Du lyfte upp din kudde och kastade den på honom. Och sen fick du igen. Det dröjde inte länge förrän hela rummet fylldes av ett enda kuddfyrverkeri. Så fort du blev träffad av en kudde tappade du balansen och fick skrattande kämpa dig upp i sittande ställning igen. Men snart hade du firat iväg en ny kudde. Det var en underbar syn. Du var så lycklig och lika mycket med som alla de andra. Det var du som initierade leken och vet du, den vetskapen gjorde mig alldeles extra lycklig. Nu hade jag gjort mitt. Nu kunde jag återgå till min överslav. Du klarar dig så gott på egen hand. Allt man har ska någon gång tas ifrån en. Det är det enda man kan veta med säkerhet. Du, och endast du, har levt med denna vetskap som en ständigt närvarande skugga. Och ändå har du aldrig försakat något av det vi kallar för liv. Jag kommer att lämna dig nu, Eva. Här. Men inte detta nu. Jag kommer att lämna dig i havet av madrasser och flygande kuddar. För det är så jag alltid vill minnas dig.